Avsnitt 51 den 10 april en tisdagkväll. Klockan är strax efter 6. Klockan 7 så sparkar de igång en fotbollsmatch. Allsvensk sådan i Göteborg. Det är IFK Göteborg som tar emot Hammarby som inte har vunnit på den arenan sedan 2006. Frågan om det blir så ikväll, det vet vi om typ 3 timmar. Så spelar vi in en ny liten eller kort podd om den matchen. Om det händer något annat så bara lägger vi den åt sidan, om det blir 0-0 eller någonting och bara svintåkigt. Hur som helst, Fredrik Jönsson heter jag. Jag är med mig Frida Fagerlund. Hur mår du?
Jag mår bra. Det är fint väder och känns som att man verkligen har kommit in i allsvenskan nu. Så att det känns bra. Själv då?
Jo, det är gött. Det gick snabbt ändå att komma in i det.
Mm, det
mycket
det.
Intryck på kort tid, men man känner sig som att man bor i omgång 19 typ.
Ja, men så kändes det som att nu andra omgången så har det börjat hända lite grann. Första omgången var ju ganska fri från skrällar och så vidare, men nu har det börjat hetta till lite på diverse håll. Det såg vi ju inte minst på Grimsta igår.
Ja, exakt. Vi ska börja med en stor förening i en stor stad. Brukar oftast få skit för att vi lägger vikt på, eller vi börjar prata mycket om de stora klubbarna, så vi gör det även nu. Vi börjar med Grimsta, Brommapojkarna. De måste ju ha fler medlemmar än många andra klubbar, som vi får ju ändå se dem som en stor förening och i en stor stad. Mm. Det var ju det som, jag var själv nere i Malmö så jag såg inte fotbollsmatchen, men alla de sakerna man kunde läsa efter om just den var ju helt fantastiskt på sätt och vis med tanke på vilka två lag det var. Det var liksom BP mot Tecken, inte två lag som kanske drar de här, ja, jättemånga supportrar så att det blir liksom drag kring matchen. Men här hade vi två utvisningar och ett utbrott från Häckens sportchef Sonny Karlsson. Inget av det är ju fantastiskt, allting är ju illa, men det blev ju någonstans en riktigt brus kring matchen.
Ja, BP Häcken brukar väl dra de sämsta publiksiffrorna, ja, i allsvenskan vanligtvis. Och nu var det väl 1500 ungefär på plats.
Är det bra eller?
Det är väl ganska bra. Jag tror att den sämsta publiksiffran har legat på runt 600-700. Så att det är ju betydligt bättre. Men det var ju trots allt en premiär, så att lite ska man väl kunna begära av en hemmapremiär sådär. Men nej, det blev en otroligt hetsk match på många sätt. Och självklart så blir det ju att de röda korten speglar matchbilden. Det där fortsatte ju sen även utanför planen, precis som du sa, med sportchefen Sonny Karlsson som inte var helt nöjd med Göteborgs-Postens rapportering om matchen.
Vi har Ajeti som gör det här målet, han bröstar in den. Och sen har vi Petrovic som gör det här sena målet, 2-0 målet. Jag tycker väl någonstans att Falsetas satsning är rätt rejäl. Inget konstigt rött kort.
Nej, jag kan hålla med också. Väldigt vårdslös tackling, och dumman finns ju där för spelarnas säkerhet. Och
Irandus är ju bara klumpig. Tappa fattningen på något sätt. Orutinerad kanske man också kan kalla det. Han behöver inte springa fram där och ställa sig och brösta.
Ja, det där är ju en spelare som trots sin unga ålder så hänger ganska mycket på honom i Häckens anfallsspel.
Frustrationen där.
Så när han försvinner så blir det ju som att alltihopa trappas av. Och jag menar, spela med två man mindre, så det är ju, det är ju i princip omöjligt. Även om Malmö FF visade att de är minsann nästan lika bra med 10 man som med 11.
Ja, definitivt. Nej, men alltså en skön seger för BP. Inget snack om saken. Häcken vann sin premiär efter en straffspark hemma. Förlorar nu 0-2. Två röda och en riktigt förbannad Sonny Karlsson samt Andreas Alm uppskickad på läktaren. Ja, Häcken, lugna. Häcken är förbjudet en kaosklubb, eller vad är det som händer egentligen?
Ja, det är inte så mycket fint i kanten.
Nej, det
så man tänker ju säga dem som den lugna familjeklubben med barnfamiljer på läktarna. Men fortsätter det så här så vet man inte var det kommer att sluta. Men Andreas Alm får väl, vi vet ju om vad Häcken har presterat under försäsongen och i kuppspelet. Så att någon kris eller sådär ska vi nog inte stämpla dem med riktigt än. Men det är väl klart att Andreas Alm kanske får prata lite med spelarna och säga att de vill lugna ner sig lite. För att så onödiga utvisningar så tidigt blir ju ödesdigert för en match.
Vi körde ju påståenden på upptaktsträffen. Och då hade jag några till Andreas Alm, och då sa han att det är lugnt i Häcken, men vi är tykna. sa han på andra sidan. Och om man tänker på det här citatet och ser den här matchen och utvisningen och så här, så hör det ju ganska mycket ihop. Men det var nog inte det han menade. Han menade
sa han verkligen tykna?
Tykna, sa han. Och då menar han ju på ett sportsligt sätt givetvis. Inte två röda kort och förbannad själv och arg sportchef.
Det känns otroligt småländskt det ordet. Jag vet tykna. Inte varför.
Jag använder ju inte alls det.
Nej.
Och jag är ju ändå därifrån. Så, men det kanske är en annan del av Småland. Ja. Småland är ju rätt stort å andra sidan.
Det är oändligt. Det känns som att man aldrig kommer ut därifrån när man nej. Åker igenom.
Fint. ja, nej, men skönt för BP. Inför 1525 så vet jag inte om Kaspar Sjöberg var, om domarinsatsen var klockren. Inte jag såg lite åsikter på Twitter om att det kunde ha varit både det ena och andra domslutet åt olika håll och kanter. Och mer. Men de röda korten tycker jag inte var något fel på. Ja, vi går därifrån till en annan nykomling.
Till en annan match.
Ja, då tänker jag Dalkurd Östersund. Jag tänkte vi börjar med nykomlingen, för de fick ju stryka alla tre i premiären och så gick det bättre för dem nu. Och då var det Dalkurd Östersund 3-0. Boja Turay visar ju att han är en väldigt bra anfallare. Ingen snack om saken. Dyr, men fantastiskt bra. Samtidigt som Östersund då, som sprang runt på Emirates här för någon månad sedan och var i sjunde himlen, och sen åker man, sen nu då får man spö mot Dalkurd med 0-3. Man undrar lite hur var det som försiggår i huvudet på dem.
Ja,
du var ju där.
Ja, precis. Jag var på plats på det väldigt grå Gavlevallen. Det är ju,
grå?
Ja, men den är inte jättepersonlig, den där arenan. Det känns lite som en, man sitter liksom i en betongbunker på något sätt.
Det känns väldigt mycket betong, ja.
Ja. Nej, men en ganska märklig match. Och jag har funderat jättemycket på varför det blev som det blev. Och varför det fortsätter gå så här för Östersund. Och någonstans så kan man ju inte komma ifrån att Saman Ghoddos stängs ner helt totalt matchen igenom. Ken Sema har Simon Strand på sig som punktmarkerar, inte bara i, alltså genom hela matchen. I första halvlek så spelar Ken på vänsterkanten, om jag inte säger helt fel nu. Simon Strand är på den kanten då, eller på högerkanten då i Dalkurd, och stänger ner honom. Sen i andra halvlek så flyttar Ken över för att vika inåt istället, och då hänger Simon med. Så man ser ju där att det är ju en tydlig taktisk uppgörelse nu, att man punktmarkerar Ken Sema, och gör man det så stänger man ner otroligt mycket kreativitet i Östersund. Och någonstans så den här vinsten mot Arsenal borta, den kom ju lite när Östersund fortfarande var den här underdagen. Men nu är man inte det längre i Allsvenskan, utan alla lag som ställs mot Östersund är medvetna om att vi måste liksom stänga ner Östersund för att ha en chans att slå dem. Och det är väl lite det som är till deras nackdel då.
Övergångsmomentet är borta.
Ja.
Ja, det har försvunnit. Sen så ska vi också komma ihåg att de har spelat fotboll under väldigt lång tid. Det är säsong, alltså de man bara flyter ihop. Vissa kanske har tagit en lite längre vila än vad de har gjort.
Jo, absolut, men jag tror att de här senaste matcherna nu, där det har blivit 0 mål och 3 raka förluster, så är det ändå 3 lag, trots att det, man har mött alltså lag som Malmö FF och Djurgården. Det är ändå lag som har släppt ifrån sig bollen och accepterat att vi kommer inte vinna bollinnehavet i den här matchen, utan det vi ska göra det är att ligga och lura på omställningar och genomföra den här matchen alltså taktiskt sett perfekt. Och alla tre motståndare nu har ju lyckats med det. Fortsätter det så här så kommer Östersund få betydligt svårare och använda sin kreativitet som vi har sett så mycket. Jag kommer tänka på matchen mot Djurgården i somras, när man besegrade dem med 2-1 hemma. Och det blev lite av en krisstämpel i Djurgården. Det var ju där de hade det här snacket och de pratade igenom saker.
Sen
handlade
de med 3-0.
Precis. Men problemet i den matchen, eller där det man blev så imponerad av, var ju att Östersund nästan hade bytt ut alla 11 spelare mot sitt B-lag. Och ändå vann de den matchen med 2-1. Men någonstans gjorde de ju det för att Djurgården försökte att föra matchen. Och då kom de igenom gång på gång. Det är lite där att, alltså att just att motståndarna har accepterat att...
Ja, nej, men det kan jag köpa. Helt klart att man lägger sig på den. Sen så tror jag också att det är en faktor att man har haft en väldigt, väldigt lång säsong så att säga. Jag trodde i och för sig inte att det skulle komma förrän kanske i augusti, men jag menar inte att spelarna liksom är väldigt trötta i det, men jag tror ändå att det kan vara en lite av en faktor att det kan sätta sig lite mer, att det blir lite mer jobbigt. Sen så såg man ju, vad hade säsong 70% bollinnehav mot Dalkurd.
Men gud ja.
Ja. Och det är de ju hur trygga som helst med. Och
så så ser det ju ut. Ja. Alltså det är inget, det tycker jag är lite roligt också när folk påtalar det. Om man säger att Östersund spelar ganska dåligt just nu. Mm. Och så påtalar någon, men de har ju 70% i bollinnehav. Ja men det säger ju ingenting.
Possession är ju bara possession. Om du inte gör något av det så är det skit i samma om du har bollen eller inte. Alltså så är det ju. Det vet jag, och det är ju en det är också en grej som man har funderat på när man pratar med vissa tränare i Allsvenskan, att alla pratar just om att ha possession, och sen har de kommit fram till att när du har possession så måste du göra någonting av det också. Lite som Hammarby i sin premiär, även om de vann den så tyckte jag också att de hade possession, eller AIK för den delen mot Dalkurd, det var mycket possession men det hände liksom ingenting. Så det är klart att det är en cool grej, men frågan är ju egentligen om inte Östersund, eller man tycker att Östersund ska vara så pass bra, eller de spelarna och spelet ska funka så pass bra så att de ska ändå kunna bryta igenom med Ghoddos och Sema och de här. Om Sema ska vara en spelare som ska vara med i VM-truppen så måste han kunna prestera även om han blir punktad. Så är det.
Ja, men så, och det sa han ju själv också, att han måste börja vänja sig vid det här. Då kommer han väl säkert att göra. Han var liksom inte orolig så tillvida. Sen får man ju tillägga också att Aiesh klev av efter 10 minuter ungefär, skadad. Så det var ju givetvis också en nackdel för dem att få honom utbytt, och Dino Islamovic, han fick komma in istället för Aiesh, men har varit lite trögstartad. Det var han förra året också i Trelleborg. Jag tror det dröjde ända fram till matchen mot Norrby egentligen, ett par månader in, som man verkligen såg hans fina kvaliteter. Så att man sitter och väntar lite på honom.
Men Graham Pott får ju alltid så mycket beröm för att han är så smart och så kall, och vet alla de här taktiska grejerna han har haft och sådär. Tycker man inte att han borde kunna få ordning på det här?
Jo.
Nu har det ju gått ett par matcher. Det är ju inte bara Djurgården och Dalkurd, utan vi har ju även Malmö. Den såg ju ut på det sättet. Malmö avgjorde ju med, jag kommer inte ihåg när det var det, Traustason ganska sent.
Det var det. Ja. Då kan man ju bara undra också om, alltså, hur mycket Bachirou betydde.
Ja, absolut.
Alltså, hur mycket tappade de inte där egentligen när de tappade honom? Sen blev jag också lite förbryllad för att Ken sa det efter matchen, att när Oliver Berg gör 2-0 i, vad var det, 54 minuten eller någonting sånt där, då är det som att all luft går ur dem.
Mm.
Och det kan jag tycka är lite oroväckande, att i matchminut 54 kommer den känslan.
I tillägg så är det 40 minuter kvar.
Alltså de hade ju hur mycket tid som helst att kunna vända den här matchen på, att börja spela ett mer aggressivt pressspel och liksom verkligen så här jobba sig in i matchen. Men att man ger, alltså på något sätt inte ger upp, men att man känner att det här kanske inte kommer gå redan då. Det bådar ju inte gott heller.
Nej, men exakt. Där kan man ju också falla på sin naivitet. Att man är naiv. Jag höll på med ordet för mycket, så jag släppte det snabbt. Men alltså att man inte har det här av att kunna lyfta och spela lite enklare fotboll. När man känner att det inte riktigt funkar. Jag tyckte det var en parallell. När man tittade på Malmö AIK, vi ska komma till den matchen sen, första halvtimmen när AIK är så bra mot Malmö, och Magnus Persson liksom fortsätter att spela kort när man har Brorsson och Nilsson, och inte Nilsson och Bengtsson. Bengtsson har ju fina fötter, det har ju inte Frans Brorsson, eller han har inte lika fina fötter, och så fortsätter de och så pressar AIK, och AIK får, de bjuds in på det sättet. Ett lag som har så svårt att spela fotboll härifrån och skapa målchanser får vinna boll högt upp och kan skapa därifrån med fina fötter, för det är där de är skickliga, AIK. Och då känner man lite att Potter kanske också är lite väl naiv vid sin idé, och sen, men då är det också klart att han har lyckats jävligt bra, ursäkta jag svär, med sin idé, så det är klart att han står fast vid den. Det är lite som Pep brukar väl ha två små eller per säsong. Han har dem nu. Han liksom tuggar på med sin idé, och det är klart att han ska göra det, för att han vet ju vad som gäller. Men det ska bli kul att se om Potter väljer att göra något annat, om det uppstår liknande matchsekvenser, eller det ser likadant ut mot lag, om man väljer att lyfta på ett annat sätt och så vidare, vad de väljer att göra med det.
Sen får man ju intrycket av Asrudin Valentic, att han är en fantastiskt duktig taktiker.
Ja, absolut.
Jag såg någon som skrev någonting om att Dalkor parkerade bussen, men det tyckte jag absolut inte att de gjorde, utan de låg ju lurade på omställningar och när väl omställningsmöjligheterna dök upp så handlade det om få tillslag och det skulle gå så snabbt som möjligt. Och det är ju en genial idé egentligen, alltså mot ett lag av Östersunds kaliber, och det visar ju sig gå hur bra som helst.
Jag kan bli riktigt irriterad på det här med parkera bussen, uttryckt att lag kan få typ skit för det. Jag tycker det är en sak om Manchester United gör det, som har lagt miljarder på sin trupp, men när det är ett lag som Dalkurd som gör det mot Östersund, så tycker jag det är helt okej om de nu spelar, men du förstår vad jag menar, när man är en sån underdog att man väljer den typen av, nu, alltså det var ju en taktiskt genidrag.
Ja,
låt dem ha bollen, vi ställer om. Vi behöver inte ha med en, vad är det, 29-30, vad är det, har de 28%, 30% bollinnehav, och jag tre mål vinner den matchen. Så det är ju kanon, men just det där, man kan se det så ofta att det figurerar i sociala medier att lag får skit för det. Jag kan tycka att fan, kom igen.
Nej, men absolut, det har väl blivit lite också att vi har hamnat i den här lite sanningen om att den här spelande fotbollen är den, det är den främsta, den är den finaste, den som Pep håller på med, och den som Graham Potter håller på med, det är den alla spelare vill spela, det är den alla tränare egentligen vill lära ut. Men så funkar det ju inte, alla lag kan inte spela den typen av fotboll. Och som sagt, Dalkor tyckte jag, det de saknade mot AIK i form av skärpa och i avslutanden fick de ju nu med Boja Tuvai, och han kommer ju säkert bli otroligt viktig för dem under säsongen.
Det kändes inte riktigt som att de orkade, de hade inte spetsen och de orkade inte riktigt mot AIK, men det gjorde de ju här. Men det var ju också för att de fick det sin väg, de märkte väl väldigt tidigt att det här kan funka, så har de honom längst fram liksom.
Ja.
Och det är en annan sak. Nej, Gustav Nordlöf har skrivit att vi ska prata om honom, och det har vi väl gjort ganska mycket. Det är klart att jag funderade på honom som skytteligavinnare. Sa inte jag det i förra podden eller någonting, jag bara fått drömt att jag kanske sa. Men att han har potential på att vinna skytteliga, men det
har du säkert gjort.
Ja. Jag säger ju ganska mycket. Men det är ju en klubb som tippas ganska långt in. Men det är klart att han har kvalitet, och jag tror att det var rätt många klubbar som egentligen gärna hade sett honom i sina lag, men att han kostade.
Ja, han gjorde ju 9 mål förra året för AFC. Hade säkert kunnat göra det dubbla. Han sa det själv, att han drog på sig mycket, mycket onödiga gula kort som ledde till avstängningar och så vidare. Och att han skulle sluta med det den här säsongen. Och sa även att rätt ut att han ville vinna skytteligan, men han sa det inte på ett sätt som inte verkade sanningsenligt, utan han verkar tro på att det faktiskt kan bli så, och att chansen är betydligt större här i Dalkurd jämfört med i AFC förra året.
Det tror jag verkligen han är rätt i. Känns, känns som att det kommer gå mycket bättre för dem, men det får vi se. Men det är ju känslan, det är klart man får det efter 3-0 mot Östersund. Filip Rogic och Ian Smith gjorde målen mellan Örebro och IFK Norrköping. Oskar Isaksson vill att vi ska prata lite Filip Rogic som gör det målet.
En liten segue där från AFC ändå.
Ibland måste man ju försöka lyckas hyfsat, även om det kanske är konstig övergång. Jag har ju fått en del skit för övergångarna här på den sidan. Men skönt, de möttes väl i kuppen och var likadant. Örebro kvitterade sent, eller kvitterade i alla fall mot Norrköping och kom tillbaka. Rogic tycker jag är en fin fotbollsspelare. Han sliter på bra. Han gjorde det mot AIK. Jag tyckte han var bra då. Han löper mycket. Bra bollspelare också för den delen.
Ja, jag minns när han gick från AFC. Han var ju ändå lagkapten där. Och en av de stora anledningarna till det. En av de stora anledningarna till att AFC gick upp i Allsvenskan ens. Och sen så tog han klivet till Örebro istället. Men det gjorde han ju kanske rätt i. kan man väl säga nu med facit i hand. Nej, men självklart betyder det jättemycket att ha en stabil försvarare med ett stort hjärta för klubben. Det är ju oftast de där bak som har det där. Samma med Almebäck där också, med all sin rutin. De behövs, de spelarna, särskilt för en lite mindre klubb som kanske inte har så mycket eller så stora resurser att röra sig med.
Nej, Nej, men alltså Örebro har börjat med 2 kryss.
Ja, det stämmer.
Och har 4 poäng.
Ja, det stämmer väl bara det också. Ja, 2-1 mot BP och sen 1-1.
Helt okej okay poängskörda, tycker jag, för båda de lagen.
Ja, det kunde jag gått som för Östersund ju, så att det är ja, klart att det är särskilt för Örebro, tycker jag, att just att få 2 poäng här i inledningsvis är ju jätteviktigt. Det kommer ja, bli tajt i botten, tror jag.
Ja.
Särskilt nu som BP också plockade 3 poäng. Och, mm. Ja. Mm,
Jakobsen vill jag ju se med av.
Det säger du nästan varje podd. Det är ja, lite av din favorit ändå. Mm. Du har många favoriter. Du har kunnat göra en hel 11 med dina älsklingsspelare. Liksom.
Ja, det hade varit underbart. Ja. Men vi släpper den ganska snabbt. Det finns så mycket annat att prata om. Så vi hoppar till gårdagens stora tillställning. Även om det var en oväntad tillställning på Grimsta. Eller utgång, ska jag vilja säga mer kanske. Malmö FF AIK.
Sa du där, på Grimsta? Eller vad? Ja,
jag tänkte
du
på
jämförde
BP
med Grimsta.
Ja, jämförde de två.
Ja, nu är jag med. Nu är jag med.
1-1 mellan Malmö och AIK.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Man delar väl upp matchen i halvtimmar, blir det ju. Första halvtimmen till AIK, sista kvarten i första kvarten i andra timmen med FF. Och sen blir den sista halvtimmen inte alls som jag trodde att den skulle bli. Jag trodde att det skulle vara AIK som skulle försöka med en Malmö, men Malmö var bättre. Rex gör ett jättebra inhopp. Jag tycker Trausta är bra. Ja, nästan hela matchen. Erik Larsson också väldigt bra i Malmö. Bachirou, förutom att han blir av med bollen mot Tarik, är också en fin match. Levicki är bra som in i mittfältet, men han är nästan bättre som mittback.
Ja.
Så att det var många saker som var bra. Det fanns också de som var sämre. Frans Bro, som till exempel har ingen rolig match. Han har en spelare och markerar på AIKs mål, och det är Henok Goitom, och han löser inte det där. Sen kanske Nilsen kan komma in, han kan gå något steg till höger. Jag tycker ändå Bro som ska ha koll på Goitom. Det är bara han, det är bara det enda hotet, och de plockar inte bort han. Och han har den satsningen på Nabil Bahoui tidigt i matchen efter 10 minuter som lika väl skulle kunna vara ett rött kort direkt. Johannesson hade kunnat visa rötta, men jag tror kanske inte han ville. Bahoui sa att foten var kvar på planen. Så jävla ont gjorde det. Och han hade förståelse för Johannesson, men han tyckte ändå att det kunde varit rött direkt, och att så gjorde fruktansvärt ont. Och sen har man det gula kortet i andra halvlek när han drar i armen på Goitom, som är inte alls bra gjort av Brorsson. Jag gillar ju Frans också. Jag gjorde en intervju med honom i Abu Dhabi. Vi hade ett trevligt samtal. Det är många spelare jag gillar i allsvenskan. Mm, så det var lite tråkigt att se han göra så mycket misstag i matchen. Det är det ju ofta när man ser folk man tycker är synd om dem, i och med att de får så mycket skit.
Det var en användare på Twitter som skrev till mig att vi har en mittback med lungkollaps och vi har en med hjärnkollaps.
Ja, jo, men
det ligger någonting i det. Ja. Det är ett riktigt hjärnsläpp
det
där.
Ja, det är det verkligen. Han är för het, alltså han måste kunna kontrollera sig. Alltså, jag vet när vi satt i Abu Dhabi så sa han att han inte är så ful. Han har inte tagit så många röda kort. Han är tuff, men han är inte så ful. Men först den tacklingen han gör där i början, och sen den dumma grejer. Det är inte så att Goitom kommer vända där och springa 50 meter och bli fri. Man måste ju tänka ett steg längre. Så det var ju inte alls bra från hans sida. Sen det som är bra är det du pratade om innan, när man är 10 man och ändå kan spela så pass bra mot AIK. Jag tycker att uppspelen funkar nästan bättre med Levicki där bak och 10 man än med Brorsson och Nilsen.
Jag är faktiskt lite... Alltså jag ska inte säga glad, alltså så ska man inte säga, men... Det som är spännande nu med att även Brorsson är borta, det är ju att Lewicki troligtvis kommer att fortsätta bredvid Nielsen även i nästa match. Ja. Och att Svanberg då får komma in på centralt mittfält igen. För att jag trivs bättre med, eller jag trivs, det är som att jag spelar fotboll. Nej, men jag får en bättre känsla av att ha faktiskt av att ha Svanberg och Bachirou bredvid varandra. Och det känns som att Bachirou mer får göra sin grej när Svanberg är bredvid honom. Och så jag Svanberg sin grej där framme.
Ja.
Och sen så in då med Riks igen troligtvis.
Ja, han gjorde ett bra inhopp, men så jag tycker att det känns också bra. Jag kan definitivt hålla med om den.
Det lär väl bli den startelvan i alla fall i nästa match. Om inget. Ja, om inte Magnus Persson, man vet aldrig med Magnus Persson heller. Han kan dra till med någonting helt annat kanske. Men,
nu har de giffarna borta. Vi fick en fråga från Gustav Nordöv om Carlos Strandberg, och just nu så ser det, om man inte petar Rosenberg, så ser det svårt ut. Jag tyckte att Jeremejeff, när han kliver ner som han gör från sin position och fungerar som vägg för yttermittfältare och liksom länkspelare, och han skarvar lite bollar. Det är ju han som den lilla touchen till Svanberg innan stolpskottet och sådär. Han har flera sådana situationer där jag tycker han är bra i första halvlek. Sen faller han bort lite ur matchen. Men han är väldigt, väldigt bra i första halvlek under perioder där. Förutom när AIK liksom låser fast dem såhär, så tycker jag att han är riktigt bra. Och han har ju haft ett bra år. Så Jeremejeff finns ju liksom som en spelare som ska starta, och sen gör Rosenberg mål och han är som han är, och det, tar man bort han så tar man bort ganska mycket Malmö FF. Så det är svårt för Strandberg. Och han är ju å andra sidan också en otroligt spännande fotbollsspelare, Carlos. Så ja, Gustav, jag har faktiskt inget bra svar på hur länge Gustav ska få sitta där. Det är väl även om Magnus väljer själv att testa honom från start mot Sundsvall eller någon annan.
Ja, alltså det är ju rätt så intressant på ett sätt att den här frågan har svängt, att det från början var
Strandberg ska starta.
Ja, men precis, och sen så vem ska spela bredvid Strandberg i princip. Men jag menar, vi vet ju om att alltså, Rosenberg kommer inte spela alla matcher, han kan inte med sin kropp, och det är bättre att spara honom till den här typen av matcher som mot AIK och de stora lagen, för där ser man ju att hans driv behövs, hur han liksom kan elda på sina spelare på ett helt annat sätt än vad de här lite yngre kan. Mot GIF Sundsvall är det väl inte helt omöjligt att vi kommer att se Carlos kanske från start, om han då väljer att vila Rosenberg alternativt plocka av honom ganska tidigt. Men vi får väl se.
Vi ska prata AIK med strax här. Men Rosenberg, han är varnad. Han slår in straffen och så springer han fram och tar bollen från Oskar Linné och trycker till han lite grann. Det där är inte så snyggt gjort. Han hade lika väl kunnat få ett gult för det. Men vem skulle visa ut Marcus Rosenberg för den situationen på hemmaplan? Vilken domare?
Bojan Pančić. Han har ju visat att han
gärna plockar upp. Men du förstår mitt eventuella gula där?
Ja, men absolut.
Du behöver inte hålla med, men...
Ja. Nej, alltså jag tycker hela diskussionen kring Marcus Rosenberg är ganska svår, för att det har ju på något sätt blivit en sanning också att han är en väldigt ful spelare. Så att man granskar ju honom på ett sätt som man inte granskar andra spelare. Varenda liten grej ser man ju på ett sätt som jag inte tror att man hade sett om nu kommer jag inte ens på, Filip Haglund hade gjort det. Jag tror inte vi hade reagerat på samma sätt då. Eller Rogic för den delen. Men han är ju en sån spelare som man verkligen vill ha i sitt lag. Så kan vi säga. Och möta honom måste vara fruktansvärt jobbigt.
Ja.
På alla sätt och vis.
Ja, men jag tänkte på när han sprang fram där och tryckte till. Så hade han inte haft gult innan, så tror jag att han hade fått ett gult i det läget. För att det är lite sådär. Han springer ändå fram och tacklar till den och ska ta bollen. Och det är AIKs boll därifrån. Och efter målet liksom. Vi satt och diskuterade lite. Jag pratade med Linné om det också innan han klev på bussen. Han var ju inte förbannad liksom. Han förstår ju själva grejen av det. Men han sa typ att han borde kanske haft ett gult kort där. Och då sa jag, då har han blivit utvisad. Jaha, han hade ett sen innan, det visste jag inte. Ja, det visste man så.
Då hade han stått och kollat på flygplanen.
Jag gillar Linné. Vi har flögit tillsammans med AIK idag. Och då hamnade jag också vid Linné i kön. Så stod en hälsade på han lite då. Vi stod inte och pratade längre. Men det är en ung, skön snubbe. Snäll. Men jag funderade lite på det. Det var ju mycket sådana grejer i liven också. Borde han åkt ut? Skulle han åkt ut? Och så hade vi ju gojt om det. Han blev inte varnad för straffen. Och sen så får han ett gult kort lite senare. Och då började folk om, borde inte han fått gult? Borde, alltså, du vet,
han, det är det som blir så tråkigt. Man vill ju inte ha utvisningar. Nej, i den här så, typen av match.
Ja, men det blir så jävla diskussioner. Så svarar man på en AIK-fråga i liven. Ja, då håller man på gnaget. Eller så svarar man på en Malmö. Nej. Jönsson, skåning. Det är klart att du kan inte sitta live. Du vet, det blir sådana extrema ytterligheter till alla håll. Så man bara känner, vad är det som händer här liksom? Men Brosons utvisning, inget snack om. Goitoms, eller straffen där, tycker inte jag heller något snack om. Han har liksom armen ute så här, nu sitter jag och viftar i, som ingen ser förutom du då. Men så det är inte mycket. Men han säger själv att han inte har sett den och han tycker inte att det var någon. Men jag tycker det är givet.
Ja, det är konstigt om man inte blåser där. Ja. Så kan vi ju säga.
Sen i AIK så tyckte jag att det var uppfriskande att se Tarik eller Nussi i den formen. Verkligen. Han som är på och snorbollar från Bachirou, som jag ändå tyckte var riktigt, riktigt bra. Vi gav honom bästa lira-betyget efteråt Bachirou, så att, men det var väl för att vi inte tyckte att han kunde lastas första målet. Men det är bra av Tarik Lundström. Han är som en liksom speedkula där. Han bara springer fram och tillbaka. Både han och Erik Larsson för att ta ytterbackarna på högersidan. Var ju ruskigt bra. Sen har vi Nabbe som är bra i 50 minuter.
Mm.
40-50 minuter någonstans där. Tycker jag också. Han är riktigt bra.
Mm. Egentligen är det liksom hela... Hela AIK.
Ja, hela AIK är så. Ja. För de första halvlek så orkar de sätta press på Bachirou, Levicki och backarna. I andra halvlek så orkar de inte ta de löpningarna. De orkar liksom inte gå upp på Bachirou så han får vända om. Ja, alltså, när man sitter så live så ser man ju oftast lite mer noget. Man kan ju se på tv, men man märker verkligen hur de liksom har inte kraften till kliva upp. Och då blir det ju enklare för Malmö att spela fotboll. Och det är ändå 10 mot 11.
För jag tyckte Elinussi också var fantastisk i första halvlek. Ja. Men han var ju också en sån spelare som fejdade ut lite allt eftersom. Men det var ju som du säger, det är ju därför man sitter och tycker att det blev en otroligt konstig matchbild.
Mm.
Just för att man tänkte att AIK är ju en man med. Ja. Vad är det som händer?
Ja.
Och ändå så kändes det som att det var tvärtom.
Ja, liksom. Bachirou bara vände runt på Ado och sen är det ingen... De andra två mittfältare kommer inte ens ihåg vad de är där. Men man känner bara så här, ni är 3-2 där inne. Och sen är det en utvisning, så har Levicki flyttat på sig. Så har de liksom, alltså jag fick inte ihop det heller. Men det var ju att de orkade inte göra det jobbet. Medan Malmö bara, ja.
Ja, men precis.
Så
det är väl kanske lite det också, om man baserar det här med att till nästa startelva, just det här med att ha Svanberg där och ha Riks och ha Levicki i backlinjen istället, att det kanske är en bättre startelva för Malmö FF än att ha Brorsson bredvid Nilsen, i alla fall i den här typen av matcher, mot den här typen av lag som har så mycket kvalitet och som pressar så pass högt. Då behöver man någon med lite bättre fötter och lite bättre uppspel än vad Brorsson kan leverera.
Jag tänkte på det, vi satt på presskonferensen då, så sa ju, det här var ju roligt, det var kollegor Flink och Bank som ställde frågorna. Först var det Flink då som satte Rickard Norling på plats genom att Rickard Norling säger att vi möter AIK-försvar idag, så det är svårt. Och han bara, gör ni inte det varje dag på träningarna liksom? Så har han inget svar, har han inget kontra, men vilket var ju fantastiskt roligt. Eller så är det så här att han vill inte lägga ut mer än så, för att han vill inte bjuda på den han sitter där, för tränarna är ju rädda om sin egen, ja, självbild givetvis, men även sin egen taktik. Och sen så sitter Magnus Persson där och så frågar Simon Bank Magnus Persson, varför gör du ingenting när du ser det här? Och då står han fast för, men det här är bra för oss att lära oss detta, det är bra att de kommer upp och pressar på oss, det kommer vi få utnyttja och kunna liksom ha till vår fördel under resten av säsongen. Men man känner ändå, borde du ändå inte ändra när du ser att det inte funkar? Du möter ändå AIK på hemmaplan, det är ett ganska tufft lag att möta och det är en guld aspirant, en guldkandidat. Då tycker jag att man borde ändra det taktiska där och kanske slå några långa istället, för att AIK ska känna att det ger inget att pressa så högt, för att de kommer inte spela så, de kommer slå långt istället. Jag menar, alla lag kommer inte åka till Malmö och pressa där uppe om Malmö väljer att spela korta bollar. Det kan inte Magnus stå fast med. Men förmodligen är det så att han vill inte sitta där och hänga Brorsson att han inte fixar det. Han vill inte heller sitta och hänga sin egen idé. Så han vill väl säga så här för att, för att han vill hålla fast vid att det funkar för dem, eller det kommer funka. Jag antar att det är därför han svarar så, för egentligen borde han ju svara att ja, vi kanske skulle ha ändrat taktiken och valt något annat, och hade vi förmodligen inte släppt in 1-0. För det hade de ju inte, tror jag inte.
Nej, och sen är det klart det är lätt med att sitta med facit i hand efteråt också. Och peka på vad man kunde ha gjort och vad man inte kunde ha gjort. För att MFF kommer ju bättre in i halvveckan.
När de byter kant.
Ja, sen så är det ju lite alltså, man ska inte säga flyt så, men att de får med sig 1-1 måste ju kännas otroligt skönt för dem. Mm. Jag menar, hade de haft, hade stått 0-1 på resultattavlan och de hade gått ut i paus, så hade ju AIK säkert kommit ut med en helt annan ja, inställning till den andra halvleken än vad de hade nu. Så att,
men det är just det där att du kan ju skicka långt, för du har ju Jeremie, för du har ju Rosenberg, de är starka taget, du kan skicka upp på dem, båda kan ju ta emot liksom och hålla, och du tvingar AIK som har haft problem att bygga upp spelet själva, det såg vi mot Dalkurd, vi har sett innan på försäsongen, tvingar dem till att spela från egen plan halv uppåt istället för att låta dem ta, du har fördel av att vinna boll upp. Så man tycker att taktiskt sett, han gav ju Rickard Norling att han har läst på sin läxa, men jag tyckte att ja, det var lite naivt att inte svänga runt, men får se om han får äta upp det där eller om det är jag som får äta upp det. Ja. Förmodligen blir det jag.
Det är ju spännande att se.
Ja, han vinner väl säkert guldet. Vi hade Simon på min sida. Har man Simon Bank på sin sida känns det ändå ganska bra. vi har Kalmar FF mot Elfsborg 1-0. Rasmus Elm, briljant passning till Diouf. Var det väl inför 5668 på Guldfrågan Arena, men dessvärre så spelar inte Rasmus Elm mer än 38 minuter, eller vad var det, 30 eller något sånt. Sen gick han av.
Ja.
Och Elfsborg har fått en riktig skitstart.
Ja, det får man säga. Sen kan ju inte de hjälpa att Rasmus Elm
är briljant.
Är briljant, ja. Han... det är ett, den här, jag tror jag skrev det också i min krönika efter matcherna, att det är en väldigt utsliten mening det här med att är bara Rasmus Elm frisk så. Mm. Men det är ju så det är. Och det ser man ju inte minst i den här matchen när han gör den där helt obegripliga framspelningen. Den är obegriplig, den är briljant, men den är obegriplig. Mm. Så vi är såklart jättetråkigt att han får kliva av återigen. Och i Elfsborgs fall, ja, de har ju lite, och nu har inte jag, såg inte jag den matchen mer än målet då, så jag kan inte riktigt gå in i detalj.
Jag har inte heller sett 90. Men det man kände spontant är väl att nu hade de bara, de hade två avslut på mål, så jag, och ett par hörner, men det var Kalmar som dominerade om man säger avslut och så. Men det man kan fundera på är ju att de släppte in så pass mycket mål förra året och har inlett med två torsk, så kanske man skulle ha byggt laget annorlunda under fönstret. Men det är ju som sagt lätt att sitta och säga efter två matcher att man kanske borde ha värvat lite försvarare och så vidare.
Ja, för sen, det är ändå konstigt på något sätt, för att tittar man på deras mittfält så är ju det fantastiskt hög kvalitet.
Ja, det är
jättebra,
det. Ja, så det måste ju vara någon annanstans som det inte riktigt funkar balanserat. Så att, jag tycker också att de har ett jättebra mittfält. Som jag förstod det så var väl inte Jibali så bra. Och sen så satt Daje på bänken, Jesper Karlsson satt på bänken och Prodell satt på bänken.
Mm. Han gjorde ändå flera ändringar då.
Ja, han gjorde det, och ändå så fick han inte ut så mycket av det, för det blev förlust borta mot Kalmar. Så att Elfsborg är ju ett jävligt jobbigt läge. Det är ju inget snack om sakerna.
Ja, fortsättning följer.
Ja, det ska bli intressant att se vad som händer i det läget där. Gojani spelar högerback igen. Sätt in han centralt. Thelin, så kanske du får ut något annat av det i fortsättningen. Fantastiskt.
Du har väldigt mycket krav den här veckan på de allsvenska tränarna. Det är kul att se.
Ja, men
eller kul att höra.
Kul att höra. Ja, du ser ju det i och för sig.
Jag ser ju.
Till skillnad från alla andra. Sen då så har vi ju ditt kära Trelleborg. Jag var ju där, tittade på Djurgården Trelleborg.
Fantastisk fotboll.
Nej, det var det inte. Det var matchen där Djurgården skulle gå från att ha ett fantastiskt försvarsspel och neutralisera AIK 2-0 och Östersund borta 1-0. Och det börjar ju jättebra när de får 1-0. Det är Danielsson igen. Brasseförsvaren som nu har blivit intern.
Danielsson.
Ja, skyttekung där. Men mycket boll. Mycket boll. Men väldigt lite uträttat. Kan man lugnt säga. Och Trelleborg gör det de förväntas göra. De står väldigt mycket på egen plan halva första 20 minuter. Det känns som att Djurgården har 65% boll. Men det är inte så att det liksom viner bollar runt straffområdeslinjen, utan det är lite kombinationer framför straffområdet. Men jag tycker ändå att de är rätt trygga i Trelleborgs backlinje där. De låter Djurgården spela runt och sådär, lite trianglar, men ja, de släpper inte på ytor, de ruschar inte fram och säljer sig inte. Och sen så kommer ju målet då, Danielsson. Och sen så har Trelleborg en en bra period i slutet på första dagen, men du vågar gå upp och spela lite fotboll, skapa lite fasta situationer, det blir kaos. De har ju den där ribbträffen som var tidigare där. Som, alltså det är helt otroligt att det inte blir mål. Insida, sen tar det på någon och skjuter. Alltså det är såhär världens kalabalik. Sen så kommer ju kvitteringen och det är Erik Andersson. Och det är ett jättefint fotbollsmål. Han trycker dit den där efter en usel rensning av Kostić, rakt in i straffområdet. Och andra sidan till hans försvar är att han vänder sig till vänster inåt och rensar. Jag tror att bollen ligger också där. Så att då får han verkligen kröka foten eller lägga en ballongare för att, ja, det ska här. Så att han har väl oflyt där samtidigt. Isaksson kan inte göra någonting på den och sen så pressar ju Djurgården lite i slutet, eller ganska mycket, utan att egentligen heller skapa sådär jättemycket farligheter, tycker inte jag ändå. Det är någon nick från Badjin och nick från Kadavere och lite sånt, men det är, ja.
Nej, jag, en liten så här side note var att efter Östersundsmatchen så kom Dino i gående i spelargången och så såg han mig och så sa han, hur gick det för Trelleborg? Hur såg du matchen? Ja, men 1-1, sa jag. 1-1, sa jag. Han blev verkligen genuint glad över resultatet, och när jag berättade att det var Erik som hade gjort målet också, så såg han ännu gladare ut nästan. Det var kul att säga, han kanske längtar hem lite till de skånska vidderna. Det verkade nästan lite så. Men, men Trelleborg måste ju vara jättenöjd såklart med att åka upp till Tele2 och få med sig en poäng. Men det var ändå skönt att höra att Patrik Winqvist inte kände sig jättenöjd trots allt. Att han ändå förstår att det är saker man måste jobba på. Annars kommer det här bli jobbigt.
Man kan inte bara försvara sig kompakten i 90 minuter i 28 omgångar.
Och de är ju inte det laget heller som vill göra det där. De inser att de måste göra det mot en storklubb som Djurgården. Men de föredrar inte det.
Nej, men det är smart gjort, för att hade de valt att spela här så hade de gjort det som Djurgården vill att de ska göra. För att då kan Djurgården försvara sig som man gjort mot de andra matcherna nyligen, och det de är så bra på. Här så gör de ju helt rätt, för att det Djurgården har kommit... inte har utvecklat tillräckligt bra den här säsongen, det är ju anfallsspelet. Det var ju likadant i fjol, men sen säger de att de är längre fram i år än vad de var i fjol. Men man ser ju ändå där att det saknas grejer. Det är klart att det ser lite nätt och trevligt ut när Kerim och Kadivera springer och passar lite Kostić, men det händer ju inte jättemycket. Bejmo tycker jag var rätt aktiv på sin kant med bollar in i straffområdet och sådär. Och sen så, man gör mål på en av hörnorna med Danielsson, men sluta slå alla hörner likadant. Det är sabbas, vad fan, tror ni inte de har lärt sig till slut? Alltså hörna på botten varenda gång man känner, och Danielsson står där och nickar, och sen så har de full koll på det. Så att första hörnan blir bra, men eller, ja, den första.
Det räcker ju med ett mål ju.
Jo, exakt, men man tycker ju sen att när man jagar mål kan inte vara lite mer, att testa något annat liksom. Ta Une på första istället eller något annat liksom.
Tänkte vi lite på det här också som är nu när Djurgården måste föra en match som mot Trelleborg, att vi har ju pratat så mycket om att de har sett bättre ut utan Kim Källström, men i den här typen av matcher, det är ju där, det är ju då man vill ha Kim Källström och hans smörpassningar liksom genom luften, som ändå kan öppna upp ytor på ett helt annat sätt. Det saknas ju, eller det saknades ju nu i söndags, och det är väl det de måste jobba lite på. Sen får vi se, jag tycker det är nästan lite konstigt att vi inte har fått se ett Jura än, för han verkar ju vara spelklar ändå.
Men fan, om man läser, nu har jag surit 5 gånger på den tror jag, men om man läser en text på en intervju på Svenska Fans med Öskar Melkemic, så står det, så pratar han som att det var flera veckor kvar till han är spelklar, eller i speldugligt skick, typ i form eller vad det blir. Och då känner man så här, 11 omgångar har gått, 2, det är 9 kvar och det ska vara flera veckor kvar. Det känns som att, alltså, det är inte den bästa värvningen man gör innan ett fönster. Det var inte en, man får nog inte ut lika mycket som man fick av Gustav Engvall till exempel. Jag tyckte ändå att det var en spelare som kunde gå in och köra.
Ja, jag fick uppdraget att ta ut årets flopp. Och sen så hade jag inte jättemycket tid på mig att tänka. Så drog jag till med Jura för att jag kände att där vet man ingenting. Nej. Jag kan få rätt. Sen kan jag få helt fel också. Men det känns ändå som att det är väldigt ovisst med honom.
Ja. Håller med.
Verkligen.
Halvårets flopp. Nu är det bara ett par minuter kvar till den allsvenska matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby.
Så
vi
hungrig också.
Sen. Ja, du är hungrig med. Så vi väljer att slå av här. Och så kommer vi tillbaka. Är ni förbannade för att vi inte tog upp något, så får ni säga till, så får vi göra det sen.
Vi har väl inte glömt någonting?
Jag tror inte det.
Nej.
Kanske pratat lite mindre om någon match än någon annan, men så måste
vi är inte så uppstyrda liksom.
Nej, så är det inte. Men det är många av lagen som inte är så uppstyrda heller. Det har vi sett än så länge. Men hur det hela... Krim är upp. Det tog faktiskt inte mig i hand efter matchen, vilket han alltid brukar göra, för det är en trevlig snubbe. Och han sa att han var lite småsjuk, så jag vet inte om han spelade lite småsjuk. Men jag tycker ändå att han var hyfsat pigg.
Han tog inte det i hand för han var lite knytnäven.
Han bara, vi kan prata kort här för att han kände sig lite risig. Så jag vet inte, men jag tycker ändå att han var rätt okej i den matchen. Det var inte så att han var sämre än någon annan. Men ja, och sen för att avsluta Djurgården innan man går vidare är väl att jag tycker väl ja, du var ju inne på det med Djurgården, men det är nian där. Det är Tino, de måste ha någon annan än Tino i sådana här
typer.
Ja, vi får se om det finns. Du får svara på den här frågan snabbt också. Oskar Harrison, varför är det ovanligt mycket kort efter nästan två omgångar? Fem röda och jag vet inte hur många gula. Övertända spelare.
Lite övertända spelare. Sen kan det möjligtvis vara så att planerna kan spela in också. För jag tyckte igår till exempel, det är ändå en match där det blir ganska svårt att skapa något spel, för att mattan var inte helt, jag tyckte det såg väldigt segt ut, så väldigt tungt ut. Det kan ju möjligtvis ha spela in på något sätt.
Intressant spaning.
Utan någon som helst statistik så är det bara någonting jag har tänkt på.
Nämen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi är snart tillbaka. Hej hej.